We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth. So we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't know if they know who the leaders are, very importantly so.
Ja, så var det dags igen. Trump på en flygplats någonstans inför pressen. Ingen deal, inga förhandlingar, inte ens ett möte. Flygresor, ett slöseri, de får ringa oss via jättebra telefoner. De här parterna tycks ha svårt att förstå varandra. Varför?
Trump vill ha snabba resultat, kort krig, korta förhandlingar. Men regimen i Iran fungerar inte så. De vill ta god tid på sig och dra ut på förhandlingarna.
Har iranierna en annan tidsuppfattning än amerikanerna? Många säger det. Eller är det bara ett exotiskt tänkande från väst? Men om USA och Iran inte möts så fortsätter iranierna sina flygresor och politiska möten, bland annat med Putin.
Diplomacy is on the move, but negotiations are at a standstill. Iran's foreign minister Abbas Araghchi has arrived in Russia after holding high-level shuttle talks in Pakistan and Oman. This high-stakes visit comes at a critical moment. Araghchi is reportedly is looking to keep Russia in the loop.
Men hur mycket stöd kan Ryssland och Iran ge varandra, de som kallat sig nära vänner och partners? Är de så nära och litar de ens på varandra? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadrossi i Istanbul och Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men hej och välkomna till radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och idag när vi spelar in så är det tisdag 28 april strax efter klockan 10. Och Samar, när vi är klara med den här podden, då kan ju allt ha förändrats. Var står vi just nu i det här kriget eller vapenvilan mellan USA och Iran?
Ja, vi är nu inne på den 20:e dagen av vapenvilan. Hormuzsundet är fortfarande blockerat av Iran. USA i sin tur har infört en blockad mot iranska hamnar och den kvarstår. Man skulle kunna beskriva förhandlingsprocessen som låst eftersom det har inte skett några direkta samtal ännu. Och Iran har vägrat att träffa amerikanerna så länge USA inte häver havsblockaden.
Och Fredrik, i Irans utrikesminister for ju till Ryssland och mötte Putin. De här två länderna, vad har de för relation till varandra just nu?
Ja, med tanke på att Ryssland ju inte kanske har stått så nära Iran i det här kriget som alla tidigare avtal och försäkran har gjort gällande, så har de ju ändå fortfarande en väldigt bra relation. Och möjligen kan det bero på att Iran behöver sina bundsförvanter, så att den eventuella besvikelse som kan finnas i Teheran verkar man ha gömt undan för tillfället.
Vi ska tala mer om det där alldeles strax, men Samar, om vi hoppar tillbaka till helgen som gick, till Pakistan, till Islamabad, vad var det som hände där?
Jag skulle faktiskt vilja hoppa tillbaka till förra tisdagen när vapenvilan närmade sig sitt slut. Då var planen att vicepresidenten J.D. Vance skulle åka till Islamabad för den andra samtalsrundan med iranierna. Men den resan sattes på paus eftersom Iran vägrade delta i ett möte med amerikanerna i protest då, som jag nämnde, mot att USA fortsatt sin blockad av iranska hamnar. Och då förberedde många sig nyhetsredaktioner på att det är ett krig kunde bryta ut igen, men några timmar senare så kom beskedet från Trump att han förlänger vapenvilan. Och under helgen så reste Irans utrikesminister Abbas Araghchi till Pakistan vid två tillfällen, och samtidigt så började det komma uppgifter om att USA:s Mellanösterns sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner skulle också resa till Islamabad. Men även den resan ställdes in av Trump, som ansåg då att det var onödigt och kostsamt att skicka dem dit. Iranierna kunde ringa istället, tyckte
just
han.
Men Irans utrikesminister får ju dit ändå till Islamabad, och han hade någon slags budskap med sig till pakistanierna. Vad hade han för budskap?
Ja, det han sa det är att han skulle förmedla Irans villkor för att samtalen mellan USA ska kunna återupptas, och man kan dela dem i två eller tre delar. Först och främst det att USA ska häva blockaden mot iranska hamnar som Iran och Araghchi kallar för en krigshandling. Han förde också fram det som han beskriver som Teherans röda linjer i förhandlingarna. Mm. Och det handlar om garantier mot att amerikanerna och israelerna inte kommer att attackera Iran igen, kompensation för skador som har orsakats under kriget, och sen frågan om kärnprogrammet och urananrikning, och en hel del frågor som till exempel den juridiska statusen för Hormuzsundet. Och hans budskap var också att han kommer framöver, om blockaden inte hävs, att föra samtal indirekt då via Pakistan och förmedlarna, och inte direkt med amerikanerna.
Men alla väntade ju ändå på att amerikanerna skulle åka dit, eller hur? Folk i USA hade ju säkerhetsfolk på plats och allting, och allt var förberett.
Ja, det här med säkerhetsteam, det här är medieuppgifter. Vi har inte sett något bekräftat från officiellt håll. Då det rapporterades också om att ett förberedande team och tekniskt team var också på plats. Alltså det är team där man utbyter dokument med ett liknande team från Irans håll och förbereder inför samtalen. Men det är som sagt medieuppgifter. Vi har inte sett något officiellt.
Hur som helst så tog den iranska utrikesministern i alla fall flyget hem igen innan amerikanerna ens hunnit checka in på flyget.
Well, from here in Islamabad, it's clear that Tehran is in no rush to do a deal with America or to sit down and share a table with the other side. It's playing a cautious, careful, calibrated game of chess.
Samar, alltså, var det bara drömmar från USA, missuppfattningen att det skulle bli ett möte?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror många skulle hålla med om att USA idag har en president som gärna använder sig av en stark överdriven retorik, som till exempel han säger att vi är nära ett fredsavtal med Iran, samtidigt som han inte visar tecken på att vilja backa på sina krav eller göra några eftergifter. Det gör inte Iran heller. De vill inte backa eller göra några eftergifter. Och vad gäller USA, jag menar dagen efter det första mötet i Islamabad 11 april så införde USA sin blockad mot iranska hamnar, och det uppfattades från Irans håll att det här är inte ett sätt att visa välvilja. Nej. Att man vill komma framåt, och utan liksom använde sig av det här, av mer tryck i tron om att Iran kommer att ge med sig, och så fungerar inte för iranierna, säger iranierna.
Nej, alltså de tycks ha svårt att förstå varandra. Jag tycker att under hela kriget så har jag hört analyser av konflikten där en del, det är att USA och Iran skulle ha olika tidsuppfattningar. Vad menas med det där?
Jag skulle säga att det är mer en metafor, analytisk metafor. Mm. Det handlar inte om klocktid, utan att, om hur parterna uppfattar tempo, tålamod och vilka förväntningar de har. Jag tror att Trump fick ett slags segerrus efter det blixtsnabba gripandet av Maduro i Venezuela och trodde att det skulle gå lika snabbt i Iran, men så blev det inte. Iranierna däremot är väldigt kända för sitt tålamod. Hela Irans utrikes- och säkerhetspolitik efter Irak-kriget på 80-talet har präglats av det som man beskriver som strategiskt tålamod. En doktrin som betonar just återhållsamhet, uthållighet och en vilja att vänta in bättre förutsättningar.
Okay.
Så det är det tempot det handlar om, tror jag.
Det finns ju tydligen ett begrepp, persisk tålamod. Vad är det där för något?
Ja, det är det som jag är lite inne på, att man förhandlar under mycket lång tid, accepterar att processen drar ut på tiden, vänta ut mot parten och vara lite detaljfokuserad. Så det är det handlar om, att vänta på bättre förhandlingsverktyg.
Men att säga så, finns det inte något lite romantiskt och stereotypt att där borta i där världen, där låter man tiden gå och man pratar och dricker te och allt vad det kan vara?
Ja, visst kan det finnas en sån bild, men men den bilden finns av Iran till exempel i arabvärlden, som kanske inte tycker att Iran är så exotiskt. Men det finns massa berättelser som tidigare premiärministrar till exempel och arabiska politiker har suttit i tv-sändningar och berättat om hur det är och hur jobbigt och långsamt det går när man förhandlar med iranierna. Så den bilden finns i Mellanöstern också.
För det är lite roligt att Irans utrikesminister har ju faktiskt skrivit en bok om att förhandla, precis som Trump har skrivit en bok, Art of the Deal. Den iranska boken heter tydligen The Power of Negotiating. Vad kan du berätta om den där boken?
Ja, den är en slags handbok i diplomati och förhandling där han går igenom hur det fungerar i praktiken, vilka principer som krävs för att lyckas vid ett förhandlingsbord, hur maktbalans, psykologi, timing påverkar resultatet och ja, grundtanken där att förhandlingar får ta sin tid. Man kan inte vinna snabbt utan det är en process. Så det kommer, och han pratar lite också där om det här med bazaar style negotiations också, att det är mycket tålamod, stegvis sprutande återkommande rundor. Så det är det den boken går ut på.
Fredrik, jag tänkte, ryssarna och amerikanerna har ju förhandlat många gånger. Finns det ett ryskt sätt att förhandla?
Ja, det vi ser från Kreml nu och en gammal tradition är ju att kräva allt. Alltså att flytta fram alla pjäserna på bordet samtidigt och säga vi vill ha allt det här och inte öppna upp för några kompromisser. Och sen kanske i slutändan så kanske ändå blir kompromisser, men då får man ofta mer än man skulle ha fått om man hade börjat försiktigare. Så att, och vi ser det nu ske i förhandlingarna kring Ukraina. Det är ju inte så att Ryssland har erbjudit någonting, utan de har ju sagt att de vill ha land som de inte har erövrat militärt ens, utan som ska då bara skänkas till Ryssland som en, som ett motdrag för att Ryssland ska sluta döda människor i Ukraina. Det är ungefär det de erbjuder.
Men Ryssland har ingen metod av att de låter tiden gå liksom bara nu.
De har också ett långt spel. Kanske inte lika långt som kineser eller i Iran eller så, men man ser det i långa bågar, absolut.
Det här är alltså radiokorrespondenterna Mellanöstern. Samar Hadros är vår Mellanöstern-korrespondent. Du finns i Istanbul och Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, är ju också med. Och även om Iran och USA inte längre, eller just nu i alla fall, talar direkt med varandra, så fortsätter ju diplomatin ändå. Och Irans utrikesminister Araghchi, han åkte till Ryssland och Sankt Petersburg, träffade Putin, och den iranske ministern, han tackade sin ryske vän för allt stöd och Putin berömde iranierna.
Конечно, очень надеемся на то, что опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет.
Ja, Fredrik Wallström, Rysslands korrespondent. Lite rumpuggen Putin här kanske, vad sa han?
Nej, men han uttryckte sitt stöd och sin medkännande med det iranska folket, och han uttryckte också sina kondolianser för att den högste ledaren hade dödats. Och han försäkrade att Ryssland var intresserat av att det skulle bli stabilitet och fred i regionen och att det skulle gynna Iran på något sätt.
Har han gjort något för det där, att få fred i regionen, och vad kan han göra, vad kan man säga om det?
Nej, det är ju svårt för Ryssland. Vi har ju sett åratal av de här mötena där iranska representanter har kommit till Moskva, suttit i Kreml eller till Petersburg som nu och diskuterat med högt uppsatta ministrar och med Putin själv. Och det har varje gång försäkrats om att vi står nära varandra, vi har stora samarbeten, vilket ju också är sant. Vi har sett det på en rad områden, försvarsfrågor, kärnenergi. Jag menar, det är Ryssland som har byggt kärnkraftverk i Iran och det är ryska specialister som håller dem igång. Men när det verkligen bränner till som nu, då är ju inte Ryssland att räkna med. Och Kreml har ju varit väldigt noga i de här förhandlingarna genom alla år. Mm. Att aldrig gå till den nivå när man säger att vi är en försvarsallians och vi ställer upp för varandra. Några sådana formuleringar har det ju aldrig funnits.
För kan man ändå inte säga att de har en gemensam fiende, väst och USA, eller?
Ja, historiskt sett och i modern historia också, men nu har det ju ändrats en del sen det senaste dryga året med Trump i Vita huset. Mm. Han är ju inte alls så fientligt inställd till Putin som person och sätter ju inte press på Ryssland i förhandlingar kring kriget i Ukraina som vad många andra skulle vilja se i omvärlden. Så att det är lite oklart hur mycket fiende USA är för Kreml just nu. Kanske en konkurrent på världsscenen, men man vill också gärna hålla sig väl med Vita huset i det här läget.
För det sägs ju ändå nu att ryssarna skulle ha levererat underrättelse till Iran på något sätt. Vad vet man om det?
Ja, och inte bara det. Det pratas också om teknologiska överföringar av liksom vapenteknik som har gynnat Iran. De här drönarna som har gått åt båda hållen, alltså iranska drönare som har levererats till Ryssland, där har de sen också utvecklats och försätts med ny elektronik och teknologi. Och det har de nu sett i de drönare som har använts av Iran. Så är det rysk teknik i dem. Men också underrättelsefrågor, alltså att Ryssland levererar uppgifter till Iran som kan hjälpa iranierna att försvara sig mot Israel och USA i de här attackerna. Och där är ju väldigt intressant att när USA har fått frågor om hur de ser på det, så har ju liksom representanter för Vita huset bara viftat undan och sagt att nej, vi har frågat ryssarna och de sa att det inte är sant. Och så har man nöjt sig med det.
Hur ska man tolka det då?
Ja, att de uppenbarligen inte vill dra in Ryssland i det här. Och det hade ju kunnat vara en ganska stor fråga för Ryssland om nu USA skulle betrakta dem som en part i det här kriget på Irans sida. Men det har USA helt valt bort och det i sig är ju en stor framgång för Kreml och för Putin.
För jag tänkte på en annan sak ändå. Alltså, tidigare har ju ändå ryssarna levererat luftförsvar till Iran, eller hur? Hur väl fungerade det rysklevererade luftförsvaret när USA och Israel anföll?
Ja, det visar sig att det är helt otillräckligt. Och vi såg det även i Venezuela. Mm. Alltså USA och Israel har alldeles för kraftfulla system för att de här ryska systemen skulle kunna stå emot det. Och det har helt enkelt varit otillräckligt. Och har ju också då på något sätt varit ytterligare en törn för Rysslands status som den här stora militära internationella maktfaktorn. Man ser att det här inte riktigt håller när det väl blir riktigt allvarliga konflikter.
Men har det också påverkat förtroendet dem emellan?
Ja, alltså, iranierna har ju uppenbarligen valt att inte göra en stor sak av det här, utan att försöka hitta vägar hur man kan använda Ryssland i det här politiska spelet. Den här resan till St. Petersburg nu för den iranska utrikesministern var ju ett gyllene tillfälle både för Iran och för Ryssland att visa att titta här, vi var i Pakistan och var beredda att förhandla, men det var ingen som kom. Då åkte vi till Ryssland istället, för vi har inga problem att prata med stormakter eller med olika länder. Och för Ryssland att kunna visa att ja, men vi är en spelare som kan prata med viktiga personer i den här konflikten. Ni borde släppa in oss som en kanske medlare till och med i den här konflikten.
Har de erbjudit sig som det, ryssarna?
Ja, vid flera tillfällen. Och det är nog deras dröm att kunna gå från en krigande part i sitt anfallskrig i Ukraina där man ska sitta vid förhandlingsbordet och försvara sig och förklara sig och istället förflytta sig till den här positionen av någon slags domare som ska liksom få alla parter att prata med varandra. Det drömmer nog Putin om.
Men de har också erbjudit sig att ta hand om det här uranet, eller hur?
Ja, och det är ju inte helt orimlig fråga eftersom Ryssland ju är så djupt involverat i den civila kärnenergifrågan i Iran. De har ju fortfarande dragit ner på antalet ryska specialister på plats till ett minimum. Men det är ju fortfarande ryska experter som håller igång den iranska kärnkraften och det är deras byggen. Så att det var kanske det mera logiskt.
Du var inne på det då, att Putin och Trump har ju ändå en annan relation, kanske annorlunda relation med varandra. Skulle Putin kunna påverka Trump i den här frågan, Iran-frågan på något sätt?
Bara när det gäller Rysslands roll i det hela. Jag tror inte att han kan påverka honom i relationen till Iran, men däremot att lyckas hålla Ryssland utanför trots att Ryssland uppenbarligen är där på olika plan och spelar med olika medel i den här konflikten och att ändå lyckas få USA att titta åt ett annat håll. Ja. Det har han ju lyckats med.
Och Hormuzsundet då, det påverkar väl ändå Ryssland, eller?
Ja, men det är ju ett av de få länder som påverkas, vad säger, positivt ekonomiskt av det hela, eftersom Ryssland har sin egen olja och då med stigande oljepriser kan få ut mer pengar av det, så att säga.
Samar, har Iran förtroende för Ryssland? Man letar efter vänner lite överallt, men har man förtroende för ryssarna?
Inte fullt ut. Iranska företrädare beskriver aldrig Ryssland som en allierad utan som en strategisk partner. Man kanske ser att Ryssland som en motvikt mot USA och väst, men som Fredrik var inne på så vet man samtidigt att Putin har goda relationer till Trump och skulle inte prioritera Iran över ryska intressen med Trump. Men samtidigt så liksom, litar man kanske på att få diplomatiska stöd i internationella forum, till exempel säkerhetsrådet och så. Så ja, man har en del punkter som man är överens om, men andra som man vet att man inte kan få fullt stöd från Rysslands håll.
Radiokorrespondenterna i Mellanöstern är detta. I den här regionen så finns ju också ytterligare en stor spelare, Turkiet.
In response to US-Israeli strikes, Iran has hit targets across the Middle East. But one neighbor has mostly stayed out of the crosshairs, Turkey.
Samar, Turkiet alltså. Hur har Turkiet förhållit sig till USAs och Israels krig mot Iran?
Ja, man har fördömt kriget och kallat det för ett brott mot folkrätten. President Erdogan var också en av få ledare här i regionen som skickade sina kondolenser till Iran efter att Ali Khamenei dödades, den tidigare högste ledaren. Och samtidigt har Turkiet varit noga med att inte dras in militärt. Enligt medieuppgifter så har Turkiet inte velat ge USA logistiskt stöd för operationer mot Iran och har då markerat att landet inte står på någon sida. Det finns ju här i Turkiet en militärbas. Det är ju mer, kanske inte amerikansk, men amerikansk NATO-militärbas. Engerlik heter den. Och den utsatt för attackförsök. Det är två ballistiska robotar som sköts ner av luftvärnssystemet, men Iran hävdar att det var inte de som sköt de här robotarna. Men ja, man försöker hålla sig utanför det här och istället spela en medlarroll.
Är det en komplicerad relation man har till Iran från Turkiets håll?
Ja, absolut, det kan man säga. Turkiet och Iran har länge varit regionala rivaler. Båda länderna bär på historiska arv från stora imperier. De är väldigt stolta nationer, har sina rötter i det persiska och osmanska imperierna. Och som en gång kontrollerade stora delar av regionen. Jag skulle säga att de ambitionerna finns kvar. Att man vill ha inflytande i regionen. Vi har sett att man har konkurrerat om makt och inflytande till exempel i Irak, Syrien under det syriska inbördeskriget i 14 år, där länderna stod på olika sidor. Turkiet stödde de rebeller som krigade mot Assad-regimen, medan Iran gav stöd till Assad-regimen tillsammans med Ryssland. Och men sen efter Assad-regimens fall i december 2024 så tvingades Iran ut och Turkiet fick mer makt och väldigt mycket makt och kunde fylla det här vakuumet i Syrien. Man ser idag att vilket inflytande, jättestort inflytande har de till exempel över Syriens säkerhetspolitik, spelar en jättecentral roll i återuppbyggnaden av Syrien. Jag var i Syrien i december förra året på en byggmässa och där kunde jag se hur närvarande de turkiska bolagen var. De var verkligen överallt i den här mässan.
Men utifrån det så kan man ju tycka att de borde välkomna om Iran liksom trycktes ner på något sätt. Hur ser turkarna på regimskifte eller inre våldsamheter, oro eller så i Iran?
Nej, det tycker man inte att det är bra, för att det skulle innebära att instabilitet i regionen. Jag menar, Iran och Turkiet delar en jättelång gräns med varandra. Det skulle innebära flykt flyktingströmmar som Turkiet vill undvika. Det skulle också pressa den turkiska ekonomin som är beroende av investeringar, turism. Så instabilitet är inte bra. Det skulle leda till energikriser som också Turkiet inte tjänar på. Och en central fråga här är den kurdiska frågan. Man vill inte se samma scenario som i Irak 2023 när Saddam Husseins regim föll. Och det ledde till att kurderna fick en självstyre, autonomi där. Och ett sånt scenario vill Turkiet absolut inte ha. Och sen en annan del som är väldigt viktig som man brukar också ta upp, det är att man är orolig för att om regimen i Iran skulle falla så skulle det ge andra aktörer, inte minst Israel, mer inflytande där både i Turkiet och många länder i regionen nu ser att Israel uppfattas som ha en mer offensiv regional makt.
Vi kan höra Hakan Fidan, Turkiets utrikesminister. Han säger sig veta att när eller om Iran besegras, ja, då kommer Israel behöva en ny yttre fiende, och han vet vem det blir.
Irandan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz biliyorsunuz. Sadece Netanyahu yönetimin değil, muhalefte olan bazı insanların da, hepsi herkesin değil, Türkiye'yi...
Det här är alltså Turkiets utrikesminister som säger att det inte bara nuvarande israeliska regering utan även oppositionen i Israel som ser Turkiet som en fiende. Och Samar, utveckla lite mer hur han resonerar om eventuella framtida konflikter med Israel.
Hakan Fidan menar att den israeliska regeringen använder bilden av ett yttre hot för att legitimera en hård säkerhetspolitik, för att stärka sitt regionala inflytande i exempelvis Libanon, Syrien, Gaza på Västbanken, kontrollera mer mark helt enkelt. Och Fidan har vid flera tillfällen sagt att Netanyahu behöver hela tiden peka ut en yttre fiende för inrikespolitiska syften. Och att det handlar om att upprätthålla en berättelse inför den israeliska befolkningen om ett existentiellt hot.
Men är det här retorik eller är det en allvarligt menad fruktan för militära konflikter?
Jag skulle säga både och. Turkiet, särskilt från AKP:s väljarbas håll, de är väldigt kritiska mot Israel sedan början av kriget i Gaza. Och samtidigt så har Turkiet börjat se att Israel utgör ett hot för det inflytande som Turkiet vill ha till exempel i Syrien. Turkiet finns, och turkiska styrkor finns i norra Syrien medan vi har israeliska styrkor i södra Syrien, och det har blivit som en friktionsyta mellan de två länderna. Och det man menar att också att Israel har en strategi att söndra och härska. Och när man är klar med andra länder i omgivningen så kommer man ge sig på Turkiet.
Vi kan lyssna till Turkiets Erdogan också. I samband med Gaza-kriget så var han mycket kritisk då till Israels Netanyahu. Och om vi lyssnar noggrant här så hör man vem Netanyahu jämförs med.
Sizin itlerden ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?
Ja, Samar, Netanyahu och Hitler i samma andetag, och han får applåder där. Att han gör den där jämförelsen, vad säger det om Erdogans syn på Israel?
Ja, jag tror det här speglar president Erdogans syn på Netanyahus Israel skulle jag säga. För att Erdogan innan Gaza-kriget har haft en väldigt pragmatisk ställning till Israel. Och länderna har haft diplomatiska och handelsförbindelser. Men det förändrades efter Gaza-kriget och retoriken mellan länderna och ledarna personligen har skärpts. Netanyahu har till exempel anklagat Erdogan för att massakrera sina egna kurdiska medborgare. Vi hör israeliska ledare kalla Erdogan för tyrann, megaloman, diktator. Så det är skarpa ord som nu Israel och Turkiet utväxlar.
Tror utomstående bedömare också på någon slags mer krigisk utveckling mellan Turkiet och Israel så småningom? Eller är det någonting som man internt håller på med bara?
Ja, det här diskuteras i regionen. Det är många som tror, bedömare här i Mellanöstern, att det kan bli så att båda länderna kan hamna i någon slags militär konflikt, kanske i början i Syrien. Vi har sett att Israel har bombat områden där Turkiet planerar att bygga radarsystem, till exempel i Syrien. Så det är många som tror att det kan börja där. Men samtidigt så har vi sett att hur båda länderna förbereder sig, jag menar, efter första kriget mellan Israel och Iran i somras. Då tillsatte man en utredning här i Turkiet för att dra lärdomar från det kriget och kom då fram till att man måste börja bygga skyddsrum i Turkiet, att man måste förstärka luftvärnssystemet, att man måste bygga ballistiska robotar. Så det är någonting som händer där, att Turkiet verkligen förbereder sig för en framtida konfrontation. Och vi har sett också från israeliskt håll premiärminister Netanyahu prata om en ny koalition som han nu kommer att bilda med länder som Cypern och Grekland, alltså Turkiets ärkefiender, och den koalitionen ska då vara en motpart och stoppa det som han kallade för den växande sunnimuslimska maktaxeln. Okay. Där menade han Turkiet, Saudiarabien och Pakistan. Så det är båda länderna förbereder sig inför något i framtiden.
Fredrik Wahlström, går det att placera in ryssarna här i ett sammanhang också? För Ryssland försöker väl hålla bra kontakter med Israel, men även med Turkiet. Blir det här komplicerat för ryssarna?
Allt det här är väldigt komplicerat för ryssarna, eftersom Turkiet är en lite för stark makt i runt Svarta havsområdet mot vad Ryssland skulle önska. Och det här med Israel, det går ju i vågor och är inte alltid lika lätt att få det till som Ryssland vill ha det. Så det här är starka spelare som Ryssland just nu ligger lite på efterkälken med. Inte minst efter att ha blivit så försvagade av flera års krig i Ukraina.
Tack så mycket, Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent. Och tack till Samar Hadros, Mellanöstern korrespondent i Istanbul, producent för radiokorrespondenterna Mellanöstern, Jon Jeppsson, tekniker Sabrina Kockendahl, och jag heter Lasse Johansson. Tack för att du lyssnade.